Har ni hört talas om honom? Den gamle riksevangelisten. Jag har ju väldigt mycket av mina rötter i den miljön. Både på pappa och mammas sida. Under alla år då våra barn växte upp så tillhörde vi Missionskyrkan i Vrikstad. Vilken underbar församling. Och nu sitter ordföranden från Missionskyrkan här i bygden. Jag blev väldigt rörd och jag hörde att ni hade ställt in er gudstjänst och ni har varit med i varje samling här. Jag känner att jag ville välsigna er. Den där Bertil Paulsson. Fattar ni vilket väckelsarv ni bär på? Det är den starkaste folkväckelse Sverige upplevt. Sen kom det många förnyelserörelser. Men Svenska Missionsförbundet under 20 år så såg man ungefär 120 000 omvändelser. Och det som präglade den rörelsen, det var den här starka frigörande förkunnelsen om personlig frälsning. Och som mejslade ut den ena spjutspetsen, evangelisten, efter den andra. Bertil Paulsson. Jan Eriksson heter en man. Han är 83 år, men han var en ung pojke en gång. Och han var med i teamet omkring Paulsson. Han berättade vilken respekt de hade. Och de var ute på någon enkel restaurang och åt lunch och så här. Bertil Paulsson, den kände mannen, gick alltid och tog kranvatten i sitt glas. Och så tittade han på pojkarna och sa: glöm aldrig pojkar, att det är missionens pengar vi förvaltar. Sånt folk gillar jag, som tål att synas i sömmarna. Då får jag berätta så här bara lite personligt som kom för mig. Det är ju en sång som liksom krossar mitt hjärta varje gång. Och jag kan berätta om en dag då mitt hjärta krossades. Det var ju en väldigt speciell dag för mig. Jag välkomstpredikade i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Kyrkan är full med folk. Och Lennart Järnestrand och alla körer och musiker är där. Och ändå kände jag, då jag hade predikat, jag ska göra en bönehandling. Så jag gick till den stora flygeln och satte mig och sa: så här vill jag bedja för församlingen. Och så började jag med ett finger spela Emil Gustafssons gamla psalm. Min Gud, jag sjunker ner. Har ni hört den? Som hjorten efter vatten, jag längtar efter dig. Med all din rika fullhet, och Gud välsigna mig. Det blev en atmosfär i kyrkan. Och plötsligt ser jag en rörelse längst under läktaren, längst där nere. Och jag ser en gänglig, gammal man i svart kostym som mödosamt reser sig upp och tränger sig ut ur bänkraden och börjar gå med böjt huvud. Och plötsligt ser jag gamle Bertil Paulsson. Han närmar sig 90. Han ville vara där för att stödja mig. Och så kommer han fram, står ett tag, vet, i en hög trappa upp. Och så går han med yttersta möda halva trappan upp. Och värdigt böjer han knä och lutar pannan ner mot golvet. Och plötsligt gick en propp ur, vet ni hur sånt känns? En nyckelperson gör någonting och plötsligt öppnar det. Det blir en bönrörelse i hela kyrkan som jag sen ska glömma. Och efteråt står Paulsson lite vid sidan om där. Tårarna rinner. Och så vinkar han mig till sig, tar mig i famnen och säger: förlåt, förlåt om jag tog över. Jag bara drabbades en gång till av denna obetvingliga längtan att kanske kunna bana väg till Kristus för någon mer. Och jag tittade in i hans vackra fårade ögon och ansikte. Och jag tänkte, det är respektingivande då kallelsen får prägla och skapa en sån integritet över en människa. Vet ni vad kristenheten ropar efter i Sverige nu? Det är såna personer. Präglad av kallelse medvetenhet. Den gör oss inte stolta och märkvärdiga. Den fyller oss med ödmjukhet. Och vi känner bävan och förkrosselse. För vi vet inför vem vi ska göra räkenskap. Och det kan vara kallas, tänk på det. När de hotade Petrus och Johannes i Jerusalem. Då bad inte församlingen, nu Gud ska du ta hand om våra tjänare. De bad, se till dina tjänare. De hör Herren till. Och de gör vad Gud visar dem. Jag känner att det är mitt stora bönämne idag. Att Gud ska kalla ut en ung generation som har den här integriteten i den heliga ande. Det är ni. Och det sker, tror jag. Nu vill jag läsa lite grann från Bibeln. Går det bra att jag står här? Jag tycker talarstolen är vacker, men jag känner det så skönt att komma så nära som möjligt. Ursäkta. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Vågar du sätta in ditt liv i de här verserna? Ska vi läsa i korus, du som kan, och pröva om det där min och jag, det är du. Det är din situation. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och så läser jag från Jesaja kapitel 12. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vred har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd. För Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Och så fogar jag till det vad jag citerat hela helgen från Johannes första brev. Fruktan finns inte i kärleken. Det är ni. Jag är trygg. Men jag märker att det finns mycket otrygghet i vår värld. Och det finns mycket som verkligen gränsar till ren ångest. Och vi är så vana i Sverige, välfärdssamhället, att samhället har hand om oss. Och det finns trygghetslagar och försäkringar mot allt. Men det är som att det inte biter riktigt längre. Då man ser på nyheterna. Jag ser det i människors ögon. Det finns fruktan och ångest. Och jag tittar på mina egna barnbarn. Jag nämnde det i fredags och jag tänker, vad ska det bli av den där unga generationen som bara matas med det här? Miljön håller på att ödeläggas och allt liksom, det är krig och det är så kusligt och mörkt åt alla håll. Och jag tänker på hur det var då jag var barn. Jag är så gammal så jag började första klass på sent 50-tal. Efterkrigstid. Minns ni hur ljust det var, ni som är gamla? Allt andades hopp. Jag minns småskolefröken som med tårade ögon sa till oss små knattar. Nu har världen lärt sig. Nu ska det aldrig mer bli krig. Och kan ni tänka er, barn, sa hon. Nu har alla världens stora ledare skapat nationernas förbund. Nu ska det bli en ljus framtid. Och vi trodde det och liksom världen låg öppen och alla såg framåt med sån förhoppning. Det är dystrare nu, det är mörkt, det är skymningsland. Och då känner jag, då är det väldigt avgörande att vi som församling får vara en motkraft. Och att inte vi predikar så att det blir tunga ok som läggs över människor. Utan att vi sjunger och förkunnar så små rädda, trötta och luggslitna människor känner. Det finns hopp också idag och för mig. Och därför älskar jag de här orden från Jesaja 12. Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd. Jag är trygg. Och jag har några små punkter för min predikan. Och punkt nummer ett. Jag är trygg. Jag vet att mitt liv vilar i goda händer. Det är inte jag som bär Gud, det är han som bär mig. Och ibland känner jag att det finns en risk att det välter över där. Jag tänker på hur det var när jag var tonåring. Och kände den där kallelsen och branden och längtan. Och man nästan ville för mycket. Och det blev liksom spända muskler och anspänning hela tiden. Det var som att om inte jag riktigt orkar känna och tro som jag borde, då ramlar alltihop som ett korthus. Och sen mognar gemenskapen med Gud. Och jag hittar bibelord efter bibelord som väger upp det här. Att min kamp är inte bara det att jag ska kämpa, utan hemligheten till att jag blir en segervinnare är att jag vågar vila i Guds barmhärtiga händer. Tänk hörni, jag skulle vilja råda dig att göra en resa i höst genom både gamla och nya testamentet och leta reda på bibelord, alla bibelord som talar om Guds händer. Jag tror det kommer att göra dig väldigt gott. Till exempel sånt här uttryck, Guds rättfärdighets högra hand. Vad betyder det? Jag börjar forska lite. Du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din hand. Det är ni. Frukta inte till jag är med dig. Var ej försagd till jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand. Och tänk att Jesus säger, han ser på sina lärjungar och han säger. Ingenting kan rycka er ur min faders hand. Det är mäktigt. Du är i goda händer när du vilar i Gud. Guds händer är sårmärkta för att du skulle få läkedom och liv. Läs till exempel i Bibeln om änglahänder. Det är också ett fantastiskt studie. Börja med psalm 91. Den kommer att göra dig gott. Där berättas det om himlens trafikförsäkring. Och jag tänker på, jag har rest kanske närmare 200 000 mil i min tjänst. Jag har rest och rest och rest hela livet. Ängla, himlens trafikförsäkring. Gud säger så här till sitt barn. Jag ska ge mina änglar befallning om dig. Att de ska bevara dig på alla dina vägar. Och de ska bära dig sina händer så att din fot inte stöter vid någon sten. Tänk då sådana här liksom ord kommer till en mitt i kampfyllda dagar. Om man bara känner hans armar är omkring mig. Du är i goda händer när du vilar i Gud. Jag är trygg. Jag vet att mitt liv vilar i goda händer. Och då säger jag för det andra, det här innebär för mig att jag är trygg i mitt barnaskap hos Gud. Förstår ni ett sådant uttryck? Har ni sjungit någon gång, tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara? Tycker ni att jag andas andligt högmod? En del blir ju arga på mig när jag säger att jag är frälst. Liksom, hur kan du veta att du är frälst? Är du så mycket bättre än alla andra? Nej, långt därifrån. Men jag sjunger, lilla jag, tryggare kan ingen vara. För det som betyder allra mest för mig idag det är att jag genom mitt enkla bibelstudium har kommit fram till att jag har rätt att vara trygg i mitt barnaskap hos Gud. Jag har rätt att säga med full förvissning, jag är Guds barn. Och han är min far. Och min synd är förlåten. Och jag är renad i Jesu blod. Det är verkligheter jag bekänner mig till. Och tycker du om bibelstudien så får du en hemläxa till. Johannes första brev. Se inte så förskräckta ut. Det är kärlekens apostel. Och det är fem korta kapitel. Och det är så en varm, underbar ton i det han skriver. Så jag lovar, börjar du läsa går det inte att sluta. Johannes första brev. Och så ska du ha en penna att stryka under. Och eftersom det är kärlekens apostel tycker du ska leta på en penna med rött bläck. Och så ska du stryka under varje vers i de fem kapitlen. Där de två enstaviga orden finns med. Vi vet. Börja i eftermiddag. Vi vet. Vi vet. Vi vet. Vi vet. Och jag gratulerar dig till en helt rödfärgad bibelbok. Och det känns som att Johannes är så enormt angelägen. Att alla hans vänner som vill tro på Jesus. Att de alla ska ha en solid och bärande grund. Det som han ropar genom brevet. Älskade vänner. Lita på att er synd är förlåten. Att ni har rätt och makt att vara Guds barn. Och så sammanfattar han hela brevet i sista kapitlet. Berättar varför han skriver. Det här har jag skrivit till er som tror på Jesus Guds son. För att ni ska, och vad ni är försiktiga. För att ni ska hoppa, för att ni ska, att ni är Guds barn. För att ni ska veta. Och det här står inte i motsatsförhållande. Till det Martin Luther alltid talar om i sina skrifter. Att leva i en daglig omvändelse. Det här är två, tycker jag, skenor som läggs ut. Och som gör att färden blir rätt. Den där grundtryggheten. Jag har lagt mitt liv i Guds händer. Jag är frälst. Jag är född på nytt. Jag har barnaskapets ande i mitt bröst. Och så den andra sidan. Guds nåd är var morgon ny. Varje dag kan jag i ödmjuk bön få ta in det här på nytt igen. Nytt och levande. Han är min och jag är hans. Jag minns, jag berättade igår. En del såg lite konstiga ut. Jag sa att jag mötte en församling där elden var lös. Väckelsen, jag har väl hört det uttrycket. Andlig väckelse. Jag minns hur vi sjöng på bönenätter vi ungdomar. De hade problem, pastorerna. De fick inte hem oss från mötena. Det blev oändligt långa möten. Och jag tror inte att de satt i pastorsrummet för och sa, ikväll ska vi se till att det blir ett riktigt långt möte. Det var ju inte så. Har ni varit med i sånt skeende? Plötsligt säger någon pastor, nu ska vi avsluta gudstjänsten. Då börjar en gammal bönekvinna långt in i den lilla salen tala ett främmande språk. Och vi bara känner allihopa. Sändning pågår. Har ni varit med i sådana gudstjänster? Och en farbror där borta börjar uttyda budskapet. Och någon där mitt i folkhavet bara känner. Det är Gud som talar till mig. Och han reser sig upp storgråtande för att lämna sitt liv åt Gud. Och mötet fortsätter. Så där var det. Och vi ville bedja jämt. Det var bara så. Och så minns jag hur vi sjöng. Och jag satt en dag på min resa nu. Och kände att jag var tillbaka. Jag var 16-17 år. Och jag satt bakom ratten och sjöng. Och kände det. Det gick skälvningar genom mitt inre. För mig är det underbart. Att veta att Jesus är min. Det är. Och jag känner det är risk att det blir så mycket annat utan påverk. Vi måste gång på gång i vår överlåtelse hitta. Ta tillbaka till hjärtenerven. Jag är frälst. Jag är förlåten. Jag hör Jesus till. Jag är trygg i mitt barnaskap hos Gud. Orkar ni höra ett par saker till? För det tredje då. Det kanske är ganska högaktuellt. Men jag vågar möta din blick och säga. Jag är trygg inför okänd morgondag. Jag är det. Och just nu hör jag Per, hur han sjunger. Vi hade julaftons gudstjänst klockan 23.00. Med bara tända ljus och kyrkan var full med folk. Det var otrolig stämning. Och vi hade ordnat en församlingsorkester. Alla fick vara med från 5 år till 90. Och vi fyllde estraden. Det var fantastiskt. Men så var det så att Per, jag hade mött honom i en trappuppgång. Stackars kille, barnhemsunge, som började gå på narkotika som 8-9-åring, har levt i någonting som utan överdrift kan kallas ett helvete i upp mot 40 år. Och det är ofattbart att en kropp och ett psyke kan klara så mycket. Han har sett alla fängelser från insidan. Han har fått så mycket stryk. Och tala med honom om alkohol. Tänk hur man förhärligar det här i vårt samhälle. Det var ju ibland han fick se sin pappa, men då var han livrädd. För det räckte med 2 droppar alkohol på tungan på pappa, så blev han som ett vilddjur. Och den där killen fick se redan som liten bebis det som borde vara 100 gånger om barnförbjudet. Och det sätter sina spår i själen. Så möts vi i en trappuppgång. Och en kamp börjar som pågår under ett halvår. Tills allt det här som har hållit honom fången brister. Han blir fullkomligt befriad. Och så ska vi ha den där högtidliga julgudstjänsten. Då säger Per, jag vill också dra en låt. Och det är klart att det var en lite högtidlig församling. Jag kan erkänna, jag blev lite nervös. Jag vill också dra en låt, sa han. Och kan ni tänka er, genom knarkarkvarter och fängelseceller har den mannen burit med sig en handskriven sångbok. För hans farmor hade lite rötter i frälsningsarmén. Och den där handskrivna sångboken var egentligen det enda arv han hade med sig. Och hade vårdat. Och läst texterna då ångesten höll på att göra honom galen. Och sång nummer 1. Det är en vacker sång av Einar Ekberg. Och nu var det julaftons natt, kan ni se det framför er. Och han går till Myrorna och köper en jätteflott kritsexrandig kostym med väst. Och jag har lite undervisning om bukstöd och sådär. Och ska andas lugnt. Och så ska jag ackompanjera. Och han kommer fram med farmors sångbok och sången. Jag tittade på honom när han sjöng. Ej jag känner morgondagen, blir den solljus eller grå. Därför är den icke heller någonting att bygga på. Men jag valt att följa Jesus dag för dag som han mig ger. Endast han är den som känner hur sig morgondagen ter. Jag ser märkena i hans kropp, allt som bara vittnar om det här helvetiska mörka. Och jag tänker på mörka skyar över vår värld. Och där står han med lyfta händer och tar i så en knapp flyger ur västen halvvägs till himlen där. Det blir roligt mitt i alltihop också. Och så sjunger han, morgondagen vad den rymmer. Ja, ni, vad roligt att se er, Nagel. Ni vet vem jag vittnar om. Morgondagen vad den rymmer, ja det vet ej du, ej jag. Men det finns dock en som gör det. Honom följer jag idag. Hur ska det gå framöver? Det frågar människor som inte har en kristen bekännelse. Vad tror du, pastor? Jag tycker jag ser ganska klart hur trådarna dras samman. Då det gäller Bibelns undervisning om den yttersta tiden. Jag känner ett allvar. Jag känner en bävan. Men samtidigt en trygghet och förväntan. Och själv, jag kanske är lite konstig. Men i ensamma stunder jag ber. Så känner jag hur en glädje kommer över mig. Och jag blickar framåt. Och fylls av en nästan upprymd känsla att min bästa tid kanske ligger framför. En sån där känsla. Det är tid för Gud att handla. Och jag lever trots allt i en nation där bibelordet har predikats i över 1000 år. Jag rör mig i en bygd nu där många generationer för oss har böjt sina knän och bett för kommande släkter. Vi är på välsignad mark och min känsla är att mitt i all turbulens och kamp och då människor ska stå rådlösa vid havet så vågorna står, mitt i en sån tid öppnas nya och oväntade öppningar för Guds rike att bryta igenom. Jag tror på en tid med en stark Jesusväckelse. Ska våra gamla kyrkor kunna rymma den? Svar: jag vet inte. Svar nummer två: jag önskar det och ber om det. Jag är trygg inför okänd morgondag. Men jag vaknade i morse och hörde Jesus ropa till Sakaios: skynda dig. Och det tog tag i mig så våldsamt. Jag gick förbi halvspegeln och såg mitt vita hår. Det mesta ligger ju bakom. Och jag fick bara en stund. Är det inte så? Det tänkte jag inte så ofta på när jag var tonåring. Jag tyckte att man var odödlig. Men jag vaknade och så här sjöng det inom mig: dagarna går, flyr, mina år hastar bort. Jag likt en rök det försvinna. Tiden att verka är dyrbar och kort. Snart har min sol gått ner. Ja, så är det. Jag känner ett allvar. Jag känner att vi lever i en tid och vi måste gripa tag om varje tillfälle att få tjäna honom och göra hans vilja. Skynda dig, livet är kort. Skynda dig, det hänger i sköra trådar. Och Gud vill ju någonting med ditt liv och genom dig. Skynda dig, sökningstiden kan visa sig vara kort. Det talar Bibeln om. Jesus gråter över Jerusalem utifrån att folket inte tog vara på tiden då de var sökta. Jag tror att enskilda människor får uppleva särskilda sökningstider. Ni ska be att Gud visar er dem i era bygder. Jag är överbevisad om att lokala församlingar får uppleva speciella sökningstider. Och det är frågan om vad gör vi med dem? Historien bevisar att nationer och kontinenter får uppleva speciella besökelsetider. Och jag bara känner gång på gång, mer och mer jag firar gudstjänst. Jag tycker jag hör då människor beder och sjunger, så hör jag en varsam hand som klappar på församlingens bord. Se, jag står för dörren. Och han som står där, han tvingar sig inte på, men han säger till Sakaios: skynda dig. Skynda dig. Tiden är allvarlig. Men om vi vill kan vi få uppleva att det här är en tid kanske som ingen annan, då vi ska få gå ledda av Guds hand och få se hans gärningar. Jag ska be för er församlingar och er som är ledare. Det går ju inte att vara ledare i en församling om man inte bärar av en vision. Då blir det ju bara tröttande förening. Ni måste som ledare, som styrelsegrupp, börja be tillsammans så ni är bärare av någonting. En djup förvissning som är starkare än allt, som så alla omständigheter allt, och som gör att ni tar med hela församlingen in i det Gud har berättat. Nu slutar jag så här. Jag är trygg inför döden och evigheten. Är du det? Är du det? Då jag var tonåring, då sjöng man i sångarna: sista sträckan blir den bästa på resan hem. Och jag kan skratta idag och tänka, det går an att sjunga när man är 18 år. Vi har väl sett, både du och jag, att även helgon har fått lida och haft det tufft. Och den där perioden som kallas avklädningen. Och nu händer det väl för både dig och mig att vi kan undra ibland, hur ska de där sista perioden bli? Men jag säger från djupet av mitt hjärta, då det gäller döden och evigheten fruktar jag inte. Och jag citerar min gode vän Bosse Andersson. Han har talat om Bosse och Anita, sångarparet. De sjöng för ungefär 1 miljon marknadsbesökare varje sommar. Han och jag reste ut som evangelister och tonåringar. Sista 10 åren har han haft den ena stråken efter den andra, hjärtinfarkter. Har haft blodförgiftning och chocktillstånd där de inte trodde de kunde rädda honom. Han låg medvetslös i 9 dygn på Eksjö. Allt hopp var ute. Människor bad plötsligt öppna sina ögon. Och vi hade en speciell relation, Boss och jag. Då ber han en sjuksköterska. Han viskar mitt telefonnummer för det kommer han ihåg. Ring upp åt mig. Så håller hon luren. Och han hade lite sådär tufft yttre. Han var ju en country, en liksom tuff kille lite sådär. Men bakom det ett så känsligt hjärta. Och så mycket kärlek till människor som sällan kommer till kyrkan, det ska ni veta. Och så ringde han och viskade i luren. Hör du, Ingmar, viska. Jag tycker det kunde vara bra för dig att få reda på att det vi har försökt predika sen vi var tonårsgrabbar, det håller. Och så lät han mig bara ana hur han har blickat in i den eviga världen. Och jag kände det kom in en helt annan dimension den sista tiden. Jag är trygg inför döden och evigheten. Och jag slutar med att citera. Jag älskar poesi och jag älskar vackra sånger. Lydia Littell, hon skriver, då hon är fullt förstörd egentligen av cancer, då skriver hon: vad är döden för den som har Gud till sin vän? Jo, det är en himmelsfärd bara. Vad har vi egentligen att frukta? Det är seger i liv och död. Nu vill jag be. Älskade vänner. Jag skulle vilja be personligt för er var och en. Men jag gör det härifrån. Känna att det är min önskan att få välsigna er var och en. In i ett djupare Kristusliv. För det är det som behövs nu. Att människor även känner och ser på dig. Att den här tryggheten, att det här har bottnat i ditt liv. Det ska jag säga dig, det räcker inte med lite tradition. Du kommer inte att stå pall framöver. Det måste få bli livet i ditt liv på ett djupare sätt. Herre, jag ber för alla som är här i kyrksalen. Och nu vill jag be för dig som har upplevt hela gudstjänsten. Jag saknar den där djupa förvissningen att jag är Guds barn. Nu ber jag för dig. Och jag tackar Jesus för att hans blod göts i döden också för dina synders skull. Och nu får du genom att viskande ta hans namn över dina läppar överlåta dig till honom. Och här då hela församlingen ber, så vill han sluta dig i sin öppna famn och ta hand om dig. Gud välsigne dig. Jag vill att du kommer och trycker min hand så jag får hälsa på dig efteråt. Jag vill gratulera dig. Det sker någonting i ditt hjärta just nu. Jag känner det. Du ska inte bli stående utanför. Du ska vara med. Och nu vill jag be för dig som har förlorat din frimodighet. Och förlorat frälsningsglädjen. Och känner dig nedbruten och trött istället för glad och inspirerad. Jag vill be för dig. För dig som oroar dig för barn och barnbarn. Så du knappt kan sova om nätterna. Herren vill. Du ska få nåd att faktiskt kasta din börda på Herren. Och bara tacka honom. För att han omsorg har om sparven. Han omsorg har om mig. Halleluja. Gud välsigne dig. Herre, jag ber för den här församlingen. Jag ber för Töreboda. För församlingen. För alla dina barn i kommunen och i kransen runt omkring. Du vet var de finns som av hjärtat vill höra dig till. Och jag ber, Herre, att det ska få bli ett skeende nu i den här kommunen. Där inte organisatörerna i första hand ska börja organisera. Utan bedjarna ska börja blanda sina tårar i stilla och ödmjuk bön. En sammansmältning som bara din ande kan förlösa. Och där vi också blir trygga med varandra som syskon i Herren. Herre, rör vid ditt folk. Ta hand om oss. Fyll alla behov. Låt det ske som behöver ske just nu. Min bror och min syster. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.